otroligt mycket hemelektronik här på bordet.
En spill kaffe.
Tusen plus kronor ställer det.
From Beyond.
Ja, men nu sitter jag, Alex och David från From Beyonds podcast med Anders Fager på ett fik i Gamla stan och ska snacka lite grann.
Anders är författare bakom en bok som heter Samlade svenska kulter. En novellsamling.
Som är flera böcker?
Ja, tre böcker.
Det är tre böcker därför att det var tänkt att de skulle ges ut en i taget, men sen körde det ihop sig så här, vad säger man, trycklogistiskt.
Just det.
Så det vart lika bra att göra en bit av det liksom.
Så det var när första boken kom så var den planen fortfarande.
Ja, den första boken,
Svenska kulter kom.
Precis. Svenska kulter gavs ut på ett förlag som heter Man av skugga, och sen tog det där hus i helvete och jag bytte förlag, och där var idén då att ge ut den bok som heter Artöverskridande förbindelser till förra julen, och sen ge ut nästa bok i någon gång i mars.
Okay.
Så att man fick någon slags följetongsfeeling. Men det funkade inte riktigt.
Nej.
Det var ingen, ska säga, konstnärligt dribbel, utan det var, ja. Det var ganska bra också, tror jag, för att vi hann jobba mer med texter och sådär. Mm. Skulle jag påstå.
Men om du skulle prestera dig själv för en skräckintresserad publik. Alltså inte en mainstream publik, utan någon som redan är inne på det hela. Hur skulle du beskriva dig själv då?
Mig själv eller vad jag skriver?
Anders Fager.
Ja, jag är rätt ointressant.
Din offentliga person.
Jag är rätt ointressant sådär. Jag lägger väl lite för mycket tid på att gnälla på Facebook istället för att jobba. Men det är ett personligt problem jag har. I övrigt så, ja, jag bor som är från Stockholm och jag skriver skräckhistorier. Och jag brukar säga, för att göra enkelt för mig, att om Lovecraft levde idag och hade kunnat skriva som James Ellroy, då hade det blivit som jag skriver.
Apropå Lovecraft, det är väldigt mycket Lovecraft i dina berättelser. Vad är det med Lovecraft som du tror gör att man än idag, liksom, snart 100 år sedan efter han dog, läser honom och skriver utifrån honom på något vis?
Och det är väl det som är det stora mysteriet med Lovecraft, skulle jag vilja påstå. För att det finns ingen självklar genialitet eller att han uppfinner, att han liksom är någon så här portalgestalt, utan han är ganska obskyr egentligen. Och jag har verkligen funderat på den här frågan utan att komma på någon sån här, alltså något sånt här standardsvar. Men det är väl att det är en fascinerande mörk vision av världen. Och eftersom den är ganska kraftigt skriven så kanske man lockas att bättra på den. Det kanske är det, jag vet inte. Att den har någon slags, vad säger man? Det fanns någon musiker som sa det någon gång, att han spelade in låtarna lite på halvchans, för att då skulle ju andra kända artister göra covers på dem och ge ut dem. För jag har verkligen ingen sån här. Sen är det ju väldigt praktiskt. Jag menar, det är ju världens, det är ett open source-verk någonstans, som något jävla Linux. Och man, istället för att kalla sin gud Sven så kallar man den Yog-Sothoth. Och helt plötsligt är man med i någon slags kollektiv fantasi. Och det är ganska spännande. För att summan av delarna, jag vet inte, det blir någon förhöjt där som jag inte riktigt kan förklara faktiskt.
Men var det alltid självklart, alltså när du började skriva, att det skulle vara i hans tradition eller?
Ja, det var det. För att det var en del av idén att försöka skriva det här på svenska i en modern svensk setting. Sen drog väl den här interna mytologin som jag byggde, den vart väl liksom, den växte ju efterhand, även om jag hade en del idéer klara för mig från början. Så ja, det är ju alltid väldigt smart att säga efterhand att oj, vad jag planerade allt från början, men inte riktigt allt. En del har jag inte ens visat för allmänheten än.
Men om man går tillbaka, hur kom du in på Lovecraft från början? Vad var din första kontakt med Lovecraft? När började du tycka om det?
Då måste man ju alltid i de här sammanhangen säga Sam J. Lundvall. Ja. Mm. Och så säger vi Sam J. Lundvall igen, denna svensk nischkulturs osjungne hjälte. Han gav ut en bok som jag tror hette Skräckens labyrinter. Och den fanns på biblioteket när jag var 10-12. I den här lilla hyllan med skräck, sci-fi, som var liksom en arm lång på ett välsorterat bibliotek.
Och det ser ut som fortfarande på Huddinge.
Det kan jag mycket väl tänka mig, att man alltid sett det lite över axeln. Men den där lånar man ju hem då förr eller senare. Och det var ju skitläskigt, tyckte man, när man var 10-12. Och jag kanske är den bästa åldern att läsa det. För då gör man det med något slags barnsligt okritiskt öga, och man vadar genom de här träskorna av konstiga ord och så vidare. Sen tror inte jag att jag egentligen kopplade ihop A och B förrän då det här rollspelet kom tidigt 80-tal, med Call of Cthulhu. Och det var ju så väldigt epokgörande som rollspel. Det är ju fortfarande en av de stora milstolparna i rollspelshistorien. Det var första gången man gjorde en adaptation på ett litterärt verk eller en litterär värld som verkligen fungerade och som verkligen tog hobbyn ett nytt steg. Man gick inte upp i nivåer och samlade erfarenhetspoäng. Man var glad om man överlevde ett äventyr med hjärnan i behåll. Och då blev det att vi sprang runt här, jobbade på tradition då. Att vi satt med det här och tänkte, vem fan är det här? Lovecraft hade hört talas om, så vi rusade runt på antikvariat här och letade efter böcker och så. Det var ju på DDR-tiden, det fanns ju inga engelska böcker att få tag på. Det var ju hopplöst. Science Fiction Bokhandeln vet jag inte ens när de grundades, men de... Science Fiction Bokhandeln vet jag inte ens om de fanns. Jag vill minnas att de började verka någon gång i mitten på 80-talet först. Mm-hmm. Och då är också ett hål i väggen någonstans. Mm. Så det fanns ju inte alls det utbudet. Och det var svårt att kolla upp saker. Liksom. Idag är det ju så jävla lätt. Jaha, vem är det här? Mm. Och så efter 30 sekunder är man på Wikipedia och kan...
Ja, kolla upp. Ja, precis.
Vem man nu vill kolla upp, liksom, eller vad det nu än är.
Men läser du han än idag, eller känner du dig färdig med han på något vis?
Kan jag väl inte påstå att jag läser det om och om igen. Nej. Det är väl ganska få av de där historierna som tål så många genomläsningar. Jag läste om de här jättefina, alltså Carl Michael Ehrenborgs, de här jättefina Vertigos utgåvor. Jag läste om fallet Charles Dexter Ward när jag började skriva min tredje bok, därför att det anspelas rätt mycket på de här hålla evigt liv-kulterna där. Men, och jag läste att Mountain of Madness rätt nyligen också, men det var också sådär för att jag satt på tåg och det var den enda bok som fanns till hands. Däremot så har jag ju sett den här fantastiskt häftiga svartvita stumfilmen. Har du sett den?
Ja, Call of Cthulhu.
Jättehäftig. Mm. Där är det på något vis hela den här visionen, den funkar jättebra. Det är baldekor och den var verkligen, den är större än verket på något vis. Det blir någon dimension visuellt och som lyfte. Den var väldigt häftig, tycker jag. Tycker verkligen.
De är ju på gång nu med en också svartvit version av The Whisperer in Darkness.
Det kan inte jag i huvudet vilken det är. Men okej.
Okay. Det är någon som sitter med radio och får in konstiga signaler i sin radio.
Okay. Så det ringer ingen klocka så där direkt. At the Mountains of Madness har ju någon pratat om att det ska göras. Men i min värld är det en jättekonstig historia. För det är ju bara en lång återberättelse av en massa bilder de ser på någon vägg.
Förklarar mig inte från början till slut med det.
Det kanske går, det gäller ju att skriva ett bra manus givetvis, men...
Har du någon annan Lovecraft-film som du gillar?
Kan jag väl inte påstå att jag har gjort så mycket som är så jävla bra.
Nej.
Det finns en film som jag tror är spansk, som heter Dagon.
Ja.
Som är någon variant på den här historien.
Ja, precis.
Och den är faktiskt inte så dålig.
Men de är klassiska Reanimator.
Ja, de var 1000 år sedan, ja, okay. Jag såg, jag har ingen känsla för dem faktiskt. Men som sagt, den här dagen såg jag för ett par, tre år sedan. Den var lite kul. Alltså, den funkade någonstans i alla fall. Fast det var liksom The Shadow Over Caramba, eller vad placet hette då i Spanien.
Inboka.
Förlåt?
Inboka.
Inboka, det säger man. The Shadow Over Inboka. Och det där har jag ju gjort själv. Jag har ju lagt ut det här i Stockholms skärgård, samma tema liksom. Så det är ju... Jag tror det är en av de äldsta idéerna i min bok, var just att jag skulle vilja berätta den här insmuff-historien i Stockholms skärgård. Fast, ja, hur var väl inte så jävla klart. Men det är en väldigt gammal idé som jag har haft.
Det är väl lite ett sidospår, men jag är i alla fall väldigt intresserad. För du var ju med i svenska rollspelskulturens början liksom.
Ja, jo. Det stämmer, jag är en legend.
Du är en legend.
På mer än ett sätt.
Vad är Target Games?
Target Games och äventyrsspel där.
Just det, äventyrsspel också. Berätta hur det gick till när du började.
Oj, nej, men det är en lång historia. Men jag var med i början när man gjorde det första Drakar och Demoner. Jag skrev det första äventyret i Drakar och Demoner. Och jag var väl 18-19 och fattade inte alls. Jag tror inte någon av oss hade fattat vad vi stod i begrepp att släppa lös. Och sen ryckte jag in i lumpen och blev, hör och häpna, stamanställd militär. Så jag var liksom borta från det här ganska länge. Och kom tillbaka till rollspel någon gång runt 90 och liksom insåg att oj, kolla vad som har hänt när jag var borta. Men... när ni gör den här stora svenska rollspelshistorien som jag tycker någon ska göra, då får ni gärna höra av er, så ska jag knyta ihop er med rätt människor också. För det finns ju en historia att berätta, och i den mån den berättas idag så berättas den ganska ofta, eller ofta, alltid ska jag säga, den berättas alltid av folk som inte var med. Men den berättas alltid utifrån. Så att det finns ju ett gäng av oss som Micke Persson på SO på Kanden, eller Anders Blix eller Thomas Arfert och de här som var med. Vi har, och Fredrik Malmberg förstås, som fortfarande äger det som återstår av det. Och så äger han även Conan.
Ja, just det.
Conan-ägaren.
Just det.
Sitter i Los Angeles nu med. Hör du det här, så hej Fredrik. Fast det är bättre väder där du är.
Det är nog garanterat.
Men Target Games och äventyrsspel har ju också en fin tradition av skräck. Först chock och Kult.
Ja.
Är det något du har varit inblandad i?
Nej, jag var inte inblandad i någon av dem. Jag vet att Kult var ett sånt där som jag tittade i efterhand. Och det var ju väldigt inspirerat av de här Hellraiser, New British Horror med Clive Barker och det här. Och det var ju väldigt sexuellt laddat, och det var mycket så här BDSM-implementa och grejer. Och ett av skälen till att rollspelen försvann från leksaksaffärerna var ju att någon inte fattade att man inte kunde sälja den där i en leksaksaffär. För att det, ja, och det har ju inte gjort att rollspelen är farliga eller varit förföljda. Det har ju att göra med att du kan inte sälja en grej som är full av sex, magi och drogberoende i en leksaksaffär där publiken är mellan, ja, 7 och 12. Blir man förvånad över att deras barnens föräldrar blir lite upprörda, så tycker jag man är lite punchig. Men Kult har ett väldigt rykte om sig fortfarande. Jag försöker sätta det i någon slags historisk relation till de andra. Det är något sorts mellanhack där, mellan Vampire och allt det här, och vad ska jag säga, guldåldern.
Det känns väldigt unikt.
Ja, det är en ganska speciell, tror jag. För att det här tror jag är ganska mycket samtida med när väldigt många andra rollspel varit hysteriskt regeltunga. De här Aftermath och Bushido och allt vad de hette, där det var liksom telefonkataloger med regeltext. Så var det här någon... Ja, det var någon ny... Alltså det var ju tillbaks till något väldigt primitivt. Sen tycker inte jag alltid att spelet är ju lite som Lovecraft. Det är mer attityd än det egentligen är bra många gånger. Framförallt äventyren är ju fruktansvärt linjära. Man går verkligen längs ett snöre. Det finns inga som helst... Ja, det är en valmöjlighet per bok. Vill du ta liksom kapitel 3 för kapitel 4 eller?
Ja.
Det är typ där någonstans. Så det är inte mycket... Alltså, ja. man vandrar igenom något jävla sceneri bara.
Ja.
Ja. Jag tänkte på det med, du nämnde med att det börjar komma in sex och så i rollspelen.
Mm.
Om vi går tillbaka till Lovecraft och kollar på hans, så är det väldigt brist på sex och sånt i hans berättelser.
Ja.
Medan det i dina berättelser är, finns betydligt mer av det.
Ja, det vill jag väl påstå. Jag vet inte vad det säger om mig eller om Lovecraft, men jag kanske får hångla oftare än honom. Och nej, men han är ju, börjar man läsa om honom så förstår man ju att det här var ju en riktig, det var ju en kuf liksom. Det är därför han skriver om människor som han gör, för han var nog ganska isolerad. Och det är väl ganska märkligt att de två stora praktfigurerna i hela nördsvängen, Lovecraft och Tolkien, knappt verkar ha träffat en kvinna annat än på vykort. Det är lite märkligt liksom. Och då, det är klart det blir därefter. Och jag tyckte att det var så tydligt i många av de här, att det parar sig med, man parar sig med de här jävla havsvarelserna, och att det är massa härjar runt det här. Och det är klart det måste vara med på något vis. Det är klart det har en, ja. Och sen var ju, som det var min idé att liksom skildra det här inifrån, så ja, det föll sig jävligt naturligt att det blev ganska kött slikt.
Ja, men Lovecraft är ju väldigt, egentligen väldigt fokuserat på kötsligt och kroppsvätskor och hela den biten. Fast samtidigt som man har en distans till det, och inte riktigt vill erkänna att man är
det. Nej, men precis. Det är något så här, det är orenheter och det är onämnbarheter och det, man gör unspeakable acts och sånt här. Fasansfullt. Och det är klart att det blir lite svårt att, ja, och sen var ju då förstås pulpkulturen kanske inte riktigt tillät samma utsvävningar som jag får, givetvis. Men det är klart att hånglas mer i konnan, det gör det ju.
Ja.
Det, där är det ju liksom, det är ju sexigt på ett annat vis. Där är det den kattmjuke krigaren, och han, det sprutar armar och ben, och så konkar han iväg med den bystigaste fruntimmer han kan heta. Det är liksom en annan, konan är ju drifter, bara en massa drifter på något sätt.
Men hur ser du på just den kopplingen mellan skräck och sex?
Det är väl de två läskigaste saker som, eller sex är väl bland det läskigaste som finns. Ja, men det är en sån primitiv drift liksom. Det är ungefär som, men alla äter vi, alla går vi på muggen, alla har i alla fall hopp om en sexualitet. Så att det är klart att det är väldigt basala drifter, och det blir väldigt lätt skrämmande. Ska jag påstå.
Men har det också alltid varit någon självklarhet att ha den ingrediensen i dina?
Nej, men jag tror nog att det är väl en grej som Clive Barker visade att, med all önskvärd tydlighet, att det sexuella och det skrämmande ligger väldigt nära varandra. Och det var väl lite nytt som honom på den tiden, att man tog den vändningen, eller vad man ska säga.
En grej, svenska kulter och Anders Fager har ju, du har fått ganska mycket uppmärksamhet i mainstream media.
Ja.
Jag hörde det till exempel lång intervju i P3, morgonpasset och så.
Ja, just det. Ja.
Har du någon uppfattning om hur folk allmänhet har någon uppfattning om att du egentligen verkar i en ganska snäv tradition av en liksom mytos med Lovecraft och hela den biten liksom?
Nej, jag tror att många som läser här inte har en jävla aning och inte egentligen saknar det. Alltså, det här är en sån nischkultur, och nu är vi några stycken som når ut på ett helt annat sätt, och då tycker jag att det är jätteroligt för att läsa våra böcker. Och jag känner inte att jag har något större behov av att predika, att jag talar i den heliga lärans röst sådär. Utan skulle någon råka se sammanhanget, så är det bara roligt. Och kanske gör någon nyfiken på andra böcker eller andra texter. Men jag tycker inte att jag har ett dugg behov av att göra någonting av det.
Jag tänker att egentligen kan det vara effektivare att läsa det om man inte har koll på mytosen.
Ja, det vill jag ju påstå.
Då blir ju läskigare. Ja. Medan för oss som har koll, då så läser vi, jaha, det är nycklar, ja, då är det jobb så topp.
Ja, det är mycket namndroppande.
Ja.
Och det ska ju liksom ske på ett någorlunda subtilt vis. Även för en invigde då, för annars blir det ju bara jönsigt. Jag läste den här Alan Moores, den här serien han har gjort. Där droppas till namn så att det är som att vara på ett sci-fi-konvent.
Vilken tänker på någon särskild?
Den ena heter Necronomicon. Han har gjort alltså en album, ett album och så någon sorts prolog till det. Och det droppas namn så att ja, det är som att vara på ett sånt här sci-fi-nördkonvent där alla liksom står och mäter snorre genom att rabbla utgivningsår och du vet, titlar. Och, ja, men i den är det ett tryckfel. Och hemskt fascinerande värld.
Tänkte, svensk skräcklitteratur känns ju som att de typ senaste åren har blivit hetare än vad det har varit på länge.
Ja, verkligen.
Hetare någonsin.
Ja, någonsin.
Hetare någonsin är nog väldigt bra.
Hur ser du, om du typ kollar tillbaka 10 år eller kanske 20 år till och med, och jämför lite hur det ser ut idag, alltså överlag hur marknaden ser ut, om jag säger.
Ja, men det är väl så här att tack vare diverse, vad som vi kallar det för, väldigt länge så var ju, ja, läser du skräck? Ja, jag har också läst Stephen King.
Mm, mm.
Och så var det sen Gustav Vasa någon gång liksom. Så har det varit. Har man hittat något annat eller läst något så är det närmast bara tur.
Mm.
Och första som gjorde någon buckla i det pansaret var väl egentligen Anne Rice. Som nådde ut till lite bredare publik skulle jag väl påstå. Va? Eller i alla fall väldigt mycket emos.
Ja.
Men sen tror jag att vi har väldigt mycket att tacka Harry Potter. Vi har väldigt mycket att tacka Sagan om ringen, som är en närmast oläslig bok, blev en uthärdlig film.
Mm.
För filmen är ju mycket bättre än böckerna. Man slipper allt det här rabblandet om alviska myter och att det är så jävla yxigt berättat, utan ja, det var så bra det gick att göra på de böckerna, och det höjde också liksom toleransen för saga. Och vi har Arkiv X, vi har ett antal sådana tv-serier som har lite gjort det tillåtet. Och nu sitter ju då mammorna som har lärt sina ungar att läsa med Harry Potter, sitter nu och ser på True Blood istället för Desperate Housewives. Så det är klart att det är bredare idag. Det finns en större tolerans för fantastisk litteratur, ska jag påstå. Och det har ju också gjort att framförallt tv jävla mycket bättre. Med olika, vad det nu kan vara, True Blood, Game of Thrones, The Walking Dead, massa saker som verkligen är jättebra tv.
Mm. Och som har penetrerat mainstream.
Verkligen, liksom. Liksom. Verkligen. Och gått ut på ett helt annat sätt. Och det är okej att se.
Mm.
Och jag ger samma sak med film. Hollywood har äntligen fått någon sorts styrsel på hur man gör tecknad serie som film. Man kan ju faktiskt, man behöver inte vara supernörd för att se Spider-Man eller X-Men med en viss behållning. För att det är rätt bra.
Men tycker du att kvaliteten som på det som ges ut är, hur tycker du den är? I överlag, om man säger.
Det är mycket som är jättebra.
Ja.
Det är mycket som är jättebra, och i och med att det kommer ut mer så är det klart att det kommer ut mer skräp. Mm. Så är det ju alltid liksom. Men jag tycker det finns mycket som har kommit ut som är larvigt bra. Cirkeln till exempel är löjligt bra. Frida Edman ska jag alltid tjata om. Frida Edman ska ni leta rätt på och läsa, för hon är inte frisk på en fläck. Vad finns det med? Det finns massor. Karin Tidbeck, jätteduktig. Och Karin Jensen finns det med för några. Ja, det är en hel massa folk, och det kommer mer. Det är det som är så jävla roligt. Kommer en tjej i vår som heter Jenny Milewski, som inte heller är frisk på en fläck, som skriver någon slags knassplatter, verkligen jätteballt. Och ja, men det finns så mycket, det kommer mer och mer, och det är jätteroligt. Det är större och större förlag som tar det.
Försöker du läsa det som kommer ut så gott du kan?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag
tar det som verkar intressant.
Det som jag kommer i vägen för, ja, liksom. Jag gör inget att den sitter med näsan i böcker ändå. Sen är det väl också så att den här novellformen har fått ett lyft i och med att det nu ges, alltså novellerna har blivit lättare att sälja i och med läsplattor och så här, för att sälja en novell på 80 sidor är inte så jävla lätt att göra som bok. Nej. Och den är för lång för att få in i en tidning eller för att få in i en, ja, även då Allers eller något sånt här som ger ut långa noveller. Så som e-publicerad så ser du inte novellen som A100. Utan istället kanske jag som mixförlag till exempel, där står ju tid. Den här tar 40 minuter att läsa. Ja, men det blir jättebra, för jag ska åka tåget nu till Uppsala. Det är lagom. Mm. Eller man ska flyga till Malmö. Jag vill ha 90 minuter, tror jag. Mm.
Men förutom att skräck och fantastisk litteratur har fått ett genomslag i mainstreamkulturen, så har det ju liksom växt upp en ganska stor svensk do-it-yourself-kultur kring skräck och så. Mycket bloggar, magasin och så. Hur är du delaktig där på något sätt?
Inte mycket alls. Och jag har skrivit åt några kortare texter och varit med och gaggat lite. Men nej, jag har aldrig hört hemma i den kulturen riktigt, kan jag väl påstå. Och inte riktigt. Och jag tror att lite om man helt plötsligt sitter på ett större förlag, så blir det här lite då, ja, man är inte på samma cirklar riktigt längre. Jag kan inte riktigt förklara det bättre än så. Det blir det finns ju getts ut mycket grejer som ges ut närmast för kompiskonsumtion, men jag vet inte, jag har inte läst så mycket av det.
Jag tänker just med framgången också. Tydligaste exempel är väl Låt rätta komma in, givetvis, som har blivit film i två versioner. Har du blivit approachad om något filmprojekt?
Ja. Och det kan jag tyvärr inte prata mer om än så.
Okay. Men du har blivit...
Ja.
Men
det finns ett stort intresse för svensk skräck och även då utomlands. Mm. Så att man sitter... utan att lämna ut några namn, kan det kännas som att man nu tänker att okej, nu har de haft Swedish Crime, nu kommer något nytt Swedish här, nu gäller det att vara med på tåget.
Ja.
Det är väl den känslan jag får. Och jag tror att vi har inte sett slutet på det här på långa vägar. Okay.
Du tror att det kommer fortsätta ju vara liksom...
Definitivt.
Film, ser du mycket på film själv? Skräckfilm och sådär?
Sådär kan jag inte påstå. Jag tycker det mesta är så jävla dåligt egentligen.
Har du favoriter där? Gammalt eller nytt? Nytt kanske är roligare att säga egentligen.
Nytt? Ja, du. Hela den här tortyrprylen lämnar mig helt likgiltig. Och de här franska jävligt så, vad cerebrala vi är. Men Archers fattar jag inte heller. Jag tycker att bland det jävligaste jag har sett på väldigt, väldigt länge är Descent. Den var första gången på väldigt, väldigt länge jag har haft liksom mardrömmar av att ha sett en film. För den var något grön jävla obehaglig. Faktiskt. Av nyare film då.
Vad gör du nu? Vad har du för...
Just nu så skriver jag på nästa bok.
Är det en bok eller fler noveller? Eller?
Det är fler noveller. Fast nu är de så kopflätade så att vi börjar kunna diskutera om det är en roman eller en novellsamling eller vad det är. Och personligen så skiter jag i vilket. Vissa texter kommer att fungera, eller de flesta texterna kommer att fungera alldeles utmärkt på egen hand så att säga. Men de sitter så uppenbarligen ihop. Så det ska bli jättespännande. Jag plöjer vidare i samma värld. Och nu är det mycket kärlek och bibliotek och tentakler.
Okej. Men kommer du kommer fortsätta berätta i samma slags tradition?
Samma tradition, samma mytologi.
Ja, så man kommer få se personer man har sett.
Ja, oja. Jag hade en stor äran att återbesöka My Witt häromdagen innan hon blev drottningen i gult. Hon är fullständigt normal, yngre begåvad konstnärinna. Det var trevligt att försöka tänka med henne innan hon blev monster.
Tänkte... återigen tjata om Lovecraft, men det är ofta det här onämnbara som du sa, att det är något så otäckt att det inte går att beskriva ens. Har du någon slagsrörelsen är om vad den yttersta fasen kan vara. Eller det otäckaste, absolut otäckaste.
Nej, men det är ju personliga grejer. Det är ju liksom ens nära och kära. Det är ju sådana saker. Alltså, mista sitt barn. Det är liksom, det är ju 10 resor värre än en jävla tentakelsprattel på Aldebaran. Vem fan bryr sig? Och jag tror att det är väldigt tydlig skillnad här. Att någonstans så handlar ju det här om underhållning eller fantasi eller någon slags eskapism. Annars skulle man ju skriva helt andra historier. Och jag tror inte riktigt det går att prata om den ultimata fasan så där på det viset.
Det är en personlig sak.
Visst är det så?
Ja.
Ser du dig själv som skräckförfattare?
Verkligen. Jag erkänner.
Det är genre som...
Ja, verkligen. Jag känner att jag trivs med det här formatet. Jag känner att jag trivs med det här formatet. Jag trivs med att skriva sagor någonstans. Mm. Eftersom jag egentligen inte gillar fantasy och tycker att rymden verkar så jobbig, för då måste man kunna en massa teknik.
Mm.
Så för fan, jag kör liksom. Och det tycker jag är... Det finns så många andra som gör så mycket annat. Deckare och uppgörelseromaner med sina mammor och vad det nu är.
Mm.
Så att det får de gärna hålla på med. Så vi sköter jag det här. Tycker jag.
Mm. Men ja.
Jag måste säga, den novellen med Carolina och Ithaca.
Mm.
Den slog an någonting speciellt hos mig.
Ja.
För jag tycker historiska miljöer i sig är fruktansvärt skrämmande.
Jaha.
Typ bland min värsta mardröm skulle vakna upp och så här, och i medeltiden helt plötsligt.
Jag stod till Visby på sommaren. The horror.
Medeltidsveckan.
Nej, men och sen här, stackars bönder och militärer och sånt där. Ja. För när jag var liten läste jag väldigt mycket så här, Olof Svedelin.
Ja, men det var, alltså, den där historien var väl... Alltså den är ju... Den skejtar på någon avgrund mot sån här, du vet, trälarna och sånt här jävla arbetarskildringssunk liksom.
Ja.
Och det var barkbröd och långt i skolan och alla var elaka. Och jag kom på mig lite själv när jag skrev det med att, för fan, nu får du skärpa till det här så att det inte blir någon sån här statarpekoral av alltihopa. Men den var väl ganska bra, men det var ju skitdystert liksom. Stora kriget var ju bara en stor jävla mardröm.
Men det tycker jag är... Dina berättelser, om man tänker Arvid Lindqvists berättelser, eller vad är det han som gör i Mörkersikt?
Johannes Källström.
Källström, ja, precis.
Ja, just det. Förutom att det är skräck så är alla berättelserna genomgående oftast väldigt, väldigt dystra. Det är oftast så här, tragiska karaktärer, trasiga karaktärer. Och samtidigt som det är obehagligt så är det väldigt deftigt på många sätt. Och om man jämför med liksom, tidigare grejer som Stephen King eller så, då är det skräck, men det är inte dystert på samma sätt. Har du någon fundering?
Om jag är en dyster kille? Nej, det är jag inte. Jag är en jävla glad skit. Men jag vet inte om det är dystert. Jag vet inte riktigt om jag håller med dig, men det är... King är så speciell, för att Stephen King har något sånt här flöde. Han bara... Det bara dundrar på. Och jag... Man kan tycka massa om Stephen King, men försök att skriva om Upplands nytt. Försök att skriva om Huddinges telefonkatalog i 2 timmar på det vis som Stephen King skulle kunna göra.
Mm.
Han har ju en fantastisk, vad man kallar det för, ett flöde som är svårslaget.
Mm.
Fantastisk berättarglädje. Och vi andra här, vi kanske går på det här på något annat vis. Jag har inte riktigt någon... Jag har inte riktigt något bra svar där, för jag kan uppleva mig själv som hysteriskt rolig.
Mm.
Även om det kanske smyger sig in vägen på ett annat sätt. Det blir så groteskt så att det blir komiskt. Mm. Jag har ju flera sagt att de har läst mig och kommit på sig själva med att skratta åt vansinnigheterna.
Ja.
Jag tycker att leken med Liam är ganska rolig, just för att den är så bizarr, att det är ett dagisbarn som börjar liksom tillbe någonting i marken.
Ja, men den är väl väldigt typisk så här. Ja. Är det här helt sjukt eller är det helt bara komiskt eller?
Ja, det blir någon blandning där mellan det där jätteotäcka och det roliga, för att det är så
hans vansinniga föreställningsvärld.
Ja, precis. Spöka. Och att det är just ett barn också. Mm. Så som du sa själv, att man kanske är mest mottaglig då för man ser det inte på samma nyktra vuxna sätt heller.
Ja, men det är också, jag tror också att det är, om du inte tittar in i kameran och blinkar, nu var jag rolig så här. Ni vet, jag blinkade jag. Så då vet ju folk inte riktigt om man skämtar.
Nej.
Och det skapar ju i sig en osäkerhet. Mm. Det är samma sak som att se de här, det finns ju ett antal såna här serier, amerikanska tv-serier som är långa stycken otroligt komiska, men man har inte lagt på de här jävla burkskratten. Och Weeds till exempel, som pendlar mellan tragik och vansinnig komik på ett väldigt så här oförutsägbart, ganska obehagligt vis. Får vi skämta om det här, eller är det här roligt, eller är det här bara djupt tragiskt? Och det far fram och tillbaks, och eftersom de aldrig liksom vinkar med den här nu är det komedi.
Nej.
Så är det, ja, det blir ju en annat sätt att man förhåller sig till det på ett annat sätt, tror jag. Det är intressant.
Ja, men det finns ju också internationellt någon sorts föreställning om det svenska mörkret liksom, så Bergman och
Strindberg.
Ja,
partykillar.
Ja, men visst, det är liksom inte så här partyhörnet av världen liksom.
Vi öser ju ut popmusik över världen, så vi kanske kompenserar med det.
Jaha, jo, det är klart.
Världens tredje största musikexportör, det var vi.
Ja, men vad har vi då? Liksom The Knife.
ABBA?
Ja, det var ju länge sedan.
Gäller den idag?
Ja. Ja, jag vet inte, men jag vet inte det här. Och det svenska tungsinnet. Jag vet inte hur mycket det är någon sorts självuppfyllande självbild vi har av att vi är så jävla svårmodiga. Och det är vi ju inte. Det är vi det. Lite fan.
Kanske inte är.
Svenskarna och deras självbild är ju ett kapitel för sig som inte jag vill gå in på. Men det är ofta väldigt märklig. Man har en förmåga att se sig själv på väldigt konstiga sätt. Och det kanske är svenska. Det är min bild av svenska. Vi kan verkligen krångla till vår självbild.
Mm. Just det, att dina berättelser handlar till största del i alla fall om till nutida Sverige.
Ja.
Hur tycker du att, alltså, märkte du direkt att det funkar bra? Eller var det något så här?
Nej, det gick jätteförvånansvärt bra, så jag vill påstå. Jag har aldrig liksom, det var aldrig någon problematik i att skriva i 2000-talstid, tyckte jag. Jag tyckte inte att de här tentakelsprattlen blev mindre obehagliga eller mindre kusliga bara för att de sitter i en skog i Borås 2010.
Nej, precis.
Sen är det mycket lättare, alltså rent skrivtekniskt, för de här vad som kallar det för historiska texterna jag skriver, det är ett jävla forskande. Jag ska skriva om slottsbranden nu 1698, och jag måste få tag på en kartskiss över det här, över slottet till kronor, för att fatta hur man rör sig i byggnaden. För jag måste ha någon slags rumsuppfattning. Och sitter nu och försöker liksom fatta hur, för att det har med biblioteken där att göra. Det är därför det brinner givetvis. Nu fick ni höra det först.
Ja, men då förstår jag att det är lättare att hålla sig till Kungsholmen.
Ja, jag vet. Jag bor där. Så jag går upp och säger, där ska du se, där. Slö research.
Men just det också, du använder inte de här tydliga, som att säga, genremarkörerna, som till exempel att någon åker till ett gammalt hus och så visar sig att det inte är något i huset, utan det är ganska liksom på gatan skräck, om man säger.
Ja, men jag tror det är sant att jag försökt undvika de här värsta kurserna med, ni vet, hus på landet.
Ja.
Och nu fick jag för mig att jag skulle skriva en historia i Stockholm och bara hitta ett hus som kan stå någorlunda ostört sen 50-talet. Försök att hitta ett sånt hus i Stockholm, sån här miljö. Och jag har verkligen försökt hitta områden i, alltså, med lågt postnummer så att säga, där det kan finnas gamla hus som står förhållandevis ostört. Mm. Det är fan inte lätt.
Nej.
Det finns enstaka ruckel i Hagalund, det finns lite i Gröndal, några stycken utåt Nacka, men det är fan inte mycket alltså.
Mm.
Då ska du ut långt ut på vischan.
Mm, mm, mm.
Nu ska jag hitta någon sån här haunted house. Mm. Men sen upptäcker jag Djurgårdsförvaltningen. Och nu i min lycka gjord. Jag återkommer om detta i en senare bok. Där ute är det skumt.
Men du fortsätter i din skapade mytos liksom.
Ja, det gör
jag. Du har inga planer på att skriva någonting som är helt frikopplat från Lovecraft och din kunskapade mytos liksom.
Kungsholmen-mytosen. Ja. Där skapade vi ett nytt begrepp. Suveränt. The Kungsholmen-mytos. The Kungsholmen-mytos. Just nu, nej.
Nej.
Jag har ett par idéer. Som jag... Ja, men de ligger på hög. Också för att åtminstone den ena av dem som skulle utspelas under beredskapen skulle kräva att jag har råd att sitta still och läsa på en jävla massa och åka till platser och på ett annat sätt. Jag skulle vilja flytta hela Roswell-fenomenet till Norrlands inland och skriva med så här, tyska raketforskare och hela den grejen.
Men du känner, alltså, och din kommande bok, om man säger, är nu kommer ändå vara noveller i någon mån.
Ja.
Känner du, alltså, hur känner du inför själva romanformatet, alltså en lång berättelse?
Men det är ju en lång berättelse.
Ja, men tänk som, alltså, som är, om man säger, om mer traditionella mått.
Början och slut.
Ja, precis, början, mitt och slut.
Jag vill ju påstå att det här som jag håller på att göra klart nu, jag har gjort 2/3 snart, till min fas och förvåning. Det har ju en början och slut. Det är liksom något slags lite sönderklippt sätt att berätta en roman på. Det går att kasta om några av texterna och det går kanske att lägga dem i en annan ordning, men att det är ju fortfarande en någorlunda linjär berättelse i slutändan.
Mm.
Och det är ju egentligen ett kanske sådär Tarantino-sätt att berätta på. Du klipper sönder historier, du kastar om och... Det är ju ingen som protesterar över att man inte berättar film helt linjärt.
Nej,
att man kan göra det baklänges och på jävligt smarta vis. Liksom. Eller ibland för smarta för sitt bästa då kanske. Men
hur trogen försöker du vara Lovecraft-mytos?
Ja, du...
Det är lätt att gå vilse där med.
Ja och nej. Därför att det är ju inte så jävla mycket material. Det är ju inte som att sätta sig in i... Ja, vad fan ska jag säga? Det är ju en ganska... Om man liksom bläddrar sig förbi alla skämtteckningarna på internet och alla korsrefereringar i filmer och vad det nu är, så är ju ursprungsmaterialet ganska litet.
Mm.
Ohyggligt mycket av det, om man går in på Wikipedia där det är jävligt korsrefererat, refererar ju faktiskt till rollspelet.
Just det.
Rollspelet är ju någon slags helt egen dimension av företeelser och namn och som liksom är någon slags självsvängande det också. Och där är det mycket text. Det är ju en ganska stor textmassa som Kausium har producerat och roterat under åren. Men börjar man i slutändan? Jag kollade upp. Jag var inne på att skriva något om vikingar som var på Grönland. Jag vet, hela det här hyperboriga, den varianten där. Och när man på något vis har skalat av alla tentaklerna så är det otroligt lite. Om då de här, ja, det går att sammanfatta på ett vykort. Det är det som det, och det är det man ska vara trovärdig.
Ja.
Så det är inte så mycket.
Att man pratar väl om att det finns två mytos. Dels Lovecrafts mytos, som bara han skrev, och det är inte så mycket. Sen det som kallas för Cthulhu-mytos, som är allt som August Derleth och Chaosium och hela gänget. Och då är det hur mycket som helst.
Och då kanske man till och med kan prata om det tre ekelånga. Att du pratar om Lovecraft, du pratar om den övriga pulpproduktionen som jackar in i det här. Och sen får allt det här någon slags nytändning med Chaosium.
Ja.
Så det kanske är tre vågor till och med. Där det kopplas hit och dit. Så det är väl snarare, skulle jag väl påstå då, att det är tre stegsraket. Men det är fortfarande många av de här begreppen som inte är tagna så långt.
Nej.
I någon, och framförallt eftersom det nästan alltid skrivs ur, utom jag, det skrivs nästan alltid ur en antagonistsynpunkt. Man försöker förstå, man försöker tränga in i mysterierna. Så har det ju skrivits väldigt lite inside the cult. Det finns väldigt lite om ritualer. Varför tillber man det här? Vad är det payoff? Varför ber man till viss gud?
Ja, det är oftast väldigt, väldigt lite information per novell.
Ja, och de här, ja, med Ive Kolo Kfuri, den novellen. Varför springer de runt i sitt jävla kärre där, de här akutisterna? Där gjorde jag en grimas och såg tvivlande ut.
Lovecraft har en syn på världen och New Orleans liksom.
Ja, men New Orleans måste ju framställas som en pest här för honom.
Ja.
Svartingar och fransmän. Hjälp. Och jazzmusik spelar de också.
Ja, att klä sig i
Blål Doom.
Klä sig i kött och springa ut i träsket, det är det enda rimliga liksom.
Ja, men det är väl han, jag menar, han är ju väldigt, han har ju en otroligt gammaldags världsbild även med sin tidsmått mätt. Och då råder det ju inget tvivel.
Nej.
Det är väl väldigt mycket den eran hos en liten stofil på engelska, i den engelska delen av USA. Det är ju hans världsbild.
Ja.
På det viset det är ju bara jämfört med andra kufer som inte heller lämnar sina hemorter, till exempel som Howard. Han bodde i Texas. Klart, han hade en annan syn på världen. Där finns ju ingen gammal romantik att gräva ner sig i.
Nej.
Ja, där var det fan. Det är prärie och mexikaner överallt, och nu jävlar, fram ett svärd.
Och så sköter han sig själv framför skrivmaskinen också.
Ja, så han...
Någonting sånt.
Ja, det är nog hans mamma dör eller någonting.
Ja.
Men han har ju alltså en fruktansvärd produktion i volym, just Robert Howard. Det går att försöka räkna ut. Om du räknar hur många noveller han har fått ur sig. Från, alltså under sina aktiva år. Det är en var tionde dag. År ut och år in. Som en jävla maskin.
Men de hade ju liksom sin lilla cirkel där de skrev brev för varandra och samverkade i varandras berättelser och sånt. Finns det någon motsvarighet till dagens svenska skräckförfattare? Om man tänker nu ikväll på Sci-Fi-bokhandeln där vi ska någon sorts panelsamtal om löpnat skräck och sådär. Finns det någon ansats till en liknande liksom cirkel?
Ja, det finns det. Och den är jättehemlig.
Kan
jag ta när du stänger av? Det är ju så att det är inte en större bransch att vi känner varandra.
Mm.
Inte alla givetvis. Och vissa är mer eller mindre privata. Och vissa har inte alls med folk att göra. Och vissa är, som jag eller Karin Jensen, närmast larvigt sociala. Och vi är ju så olika.
Ja.
Det är vad som passar en givetvis som författare. Men vi har väl träffats de flesta i alla fall. Men det är inte så att vi byter kakrecept och sådär. Snarare så finns det en medvetenhet ibland oss som är den här vågen efter Ajvide om att vi är någon slags, vi är ju inget skrivkollektiv eller någon sån här Le Noir Swedish Horror eller någon sån här larv. Men att det finns en medvetenhet om att vi kan pusha för varandra.
Mm.
Och det har ju lönat sig häromdagen till exempel då, för en av mina kollegor som tidigare varit självpublicerad har nu skrivit på ett otroligt förmånligt kontrakt med ett väldigt stort förlag. Kanske just för att, eller kanske bland annat för att vi andra har tjatat så mycket om att det här måste ni läsa, det här måste ni läsa. Så det är klart att det hjälper.
Men kan man tänka sig en korskoppling mellan respektive författares mytos, så att säga, att någon annan börjar skriva om Kungsholmen liksom, eller att du plockar en element från
Ormes Malmö eller
ja.
Men åker jag ju lätt, jag åker ut till Blackeberg och bara härja. Det var bara en tidsfråga. Alla måste skriva en novell om Blackeberg. Jag vet inte riktigt. Det kommer säkert att komma en punkt när någon gör något sånt. Men just nu ser jag inte riktigt vem som skulle sno vad av vem.
Mm.
Faktiskt.
Men det du skriver... en våg av skräckförfattare efter Ivy Lindqvist.
Ja, ska jag påstå.
Har den här vågen, har ni någon kontakt med Ivy Lindqvist? Eller står han för sig själv?
Liksom? Han står för sig själv.
Han står för sig själv. Ja.
Han behöver inte oss. Men vi gillar det ändå. Tack för att du öppnade dörren för oss alla.
Ja, han var väl kanske lite det här att han gick inte in stenhårt som genreförfattare. Och det var det som behövde som mjukade upp liksom.
Alltså, hans betydelse kan ju inte underskattas i och med att det på något vis, han är ju murbräckan liksom, som lyfter ut den här helt isolerade lilla genren i solen helt plötsligt.
Mm.
Och alltså, det går ju inte att överdriva hans betydelse. Det är klart att han är ju, utan honom satt ingen av oss där vi gör nu.
Nej.
Så det är ju jättebra. Och det är ju bara att ta av sig hatten många gånger.
Ja.
Har vi någon mer?
Nej.
Vi fick ihop ganska saftig.
Ja, det var bra.
Där får vi se Anders Fager i Sommar i P1.
Det vore ju något.
Oj, jag har ju i alla fall levererat till D-kändis. D-kändis. Den stora liksom flaggan på det är att man blir tillfrågad om man vill vara med i det här 7:30 hos mig.
Mm. Mm. Okay.
Då är man D-kändis. Flaggan. Och ja, så nu vet jag det.
Ska du vara med i 7:30 hos
mig? Nej.